Amen. Hörrni, ni har en härlig födelsedagssång här i Norge. Den har vi inte i Sverige. Men det är bra. Jag kan säga någonting bara. Jag presenterade mig igår. Jag ser att några är nya idag. Ni får väl hänga med eftersom. Men jag heter alltså Olof Edsinger. Jag är 39 år gammal. Det har varit lite spekulationer här om min ålder. Jag är 39 år och jag har 3 barn där hemma. Så ung är jag inte, men jag är ganska ung. Och jag har jobbat då 9 år som generalsekreterare för SALT, som är ACTAs systerorganisation i Sverige. Och så skriver jag en hel del. Det har ni också förstått vid det här laget. Roligt att ni vill kolla in böckerna här nere också. Jag har fått löfte om att de som inte har kontanter och vill köpa en bok kan få betala via kort i den här receptionen, eller vad ska kalla den, mötesbyrån, så finns den möjligheten också. Och om ni tycker svenskan är besvärlig, så har någon förlagskontakter, så kan man ju översätta böcker också. Den möjligheten finns med. Men det är roligt att ni vågar ge er på svenskan i alla fall. Temat för det här passet är alltså, ja, Guds råskap. Kan vi ha tillit till Gamla testamentets Gud? Jag fick fråga Sam Tore vad det egentligen betyder. Jag försökte slå upp här på råskap. Men han försäkrar mig om att jag kan fokusera på det som är ett av mina också specialämnen, nämligen krigstexterna i Gamla testamentet. Så det är vad vi ska tala om idag. Krigen i Gamla testamentet. Och det var faktiskt också temat för en bok som dock inte finns på bokbordet, för den är slut hos förlaget i Sverige. Jag hoppas på att få ut den i en ny upplaga i Sverige faktiskt ganska snart. Det är inte så mycket skrivet om de här sakerna. Och det har fascinerat mig, för att jag har inte mött en enda kristen som inte har frågor om de här texterna. Inte en enda bibelläsare som inte har frågor om det. Och ändå är det så lite som vi har skrivit om det i Norden i alla fall. Men jag är ju sån då att jag tar mig an en del sådana ämnen och tror att jag har en kallelse kring det också. Och idag vill jag dela lite grann av vad jag har fått finna när jag har studerat just den frågan, krigen i Gamla testamentet. Det jag upplever kring det är att det berör väldigt många grundläggande frågor. Inte bara den specifika frågan om krig och dödande, utan egentligen hela frågan om Guds bild, om människosyn, definitivt om bibelsyn. Det här är också texter som ofta används som någon slags, ja, på svenska säger vi bräckjärn, alltså språngbräda för att kritisera både Bibeln och den kristna tron. Så det finns ju någonting extra angeläget också här om man tänker rent apologetiskt. Hur ska vi försvara vår kristna tro? Ja, men det här är ett område där vår tro ofta blir angripen utifrån. Men självklart också av vanliga troende bibelläsare som våndas och funderar kring det här. Men det gör att som jag ser det, så är det här verkligen inget perifert ämne. Det är ett väldigt centralt ämne. Frågan i sig kanske inte är i centrum av evangeliet, men den berör så mycket och får sådana konsekvenser för vår syn och vår tillit till Guds ord, att jag tror att det är en väldigt viktig fråga. Därför ska vi nu ägna förmiddagen åt att tala om den. Och innan jag kommer in på själva sakfrågan tänkte jag bara presentera några vanliga förhållningssätt till de här texterna som jag tycker mig möta, i alla fall i svensk kristenhet. Och det allra vanligaste förhållningssättet är att vi helt enkelt struntar i dem. Att vi säger, nej men vadå, de tillhör Gamla testamentet, det har vi lämnat bakom oss, det behöver vi inte bry oss så mycket om idag. Det finns flera problem med den hållningen. Ett av dem kommer här. Paulus skriver att hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Och vi vet att när han skriver det här, som är skriften, syftar han på Gamla testamentet. Så att säga att vi inte behöver bry oss om krigstexterna för att de tillhör Gamla testamentet, det blir konstigt utifrån i alla fall hur Paulus resonerar. Men en annan ganska vanlig hållning är att man utlägger eller tänker kring de här texterna som allegorier, alltså som bildspråk. Och det var ju den väldigt vanliga bibelutläggningen egentligen under medeltiden. Där man kanske pekade på parallellen mellan Israels kamp mot fysiska fiender och kyrkans kamp mot andliga fiender. Jag säger inte att den utläggningen är fel. Jag tror att det kan vara helt rätt att utlägga de här texterna så. Problemet är bara att de rimligen inte kan vara tänkta från början att uppfattas som allegorier. Det här är ju historiska texter som skildrar historiska händelser. Och även om du och jag kan på ett uppbyggligt sätt utlägga dem som liknelser eller bilder idag, så var de inte det från början. Det hävdar jag bestämt. Och jag är säker på att Mose och Jesua och de andra skulle hålla med mig där. Då kan man ju ha en annan approach, och den har jag mött också i EFS som jag tillhör. Och det är att man helt enkelt ifrågasätter det som står. Man kanske säger så här att nej, men det här var Moses sätt att hitta på, att instruera folket att det var Gud som ville att de skulle kriga. För det var ett bra sätt att motivera dem. Ja, men Gud vill det, hörni, kom igen. Och ja, det kan ju kännas praktiskt att tänka så, att nej, men det är Moses fel, det är han som lurade folket. Men det skapar ju många andra problem. Ett problem är ju, hur ska vi kunna lita på någonting som Moses säger om han ljuger just här? För det är ganska många gånger han säger att Gud har sagt saker. Ska vi säga att allt är bara påhitt? Eller är det bara just krigssituationer som är påhitt? För mig blir det väldigt svårt att få ihop med en hög syn på Guds ord. Dessutom är det så att det inte bara en eller två texter vi talar om. Det är ganska många ställen som Mose bredde på, eller ljög i så fall. Så även om jag har mött även pastorer som driver den här hållningen, så tror jag inte att den är hållbar. Sen har vi en mer radikal variant, och jag var inne på den igår när jag talade om Jonas Gardell. Och då driver ju han då i Sverige den tesen, och många håller med honom, om att det helt enkelt rör sig om olika gudar. Han skriver bland annat då i sin bok om Gud att flera av de gudsbilder som Bibeln ger oss har demoniskt ursprung. Det är en väldigt praktisk hållning, för då behöver man ju inte fundera. Man kan helt enkelt bara sortera bort allt material som man inte tycker om och säga att det är en demon som talar här. Så det behöver inte jag bry mig om som kristen. Så det är praktiskt på det sättet, men det är också väldigt förrädiskt. För vilka kriterier ska jag egentligen använda mig av när jag sorterar ut de demoniska texterna? Det är väldigt stor risk för godtycke här. Och dessutom är det så att jag måste använda andra kriterier än Jesus, än apostlar, än den tidiga kyrkan. För alla de erkände Gamla testamentet som Guds ord. Så jag har väldigt svårt att se att det här skulle kunna vara förenligt med en kristen tro. Men det är en ganska vanlig hållning, även i delar av kyrkan faktiskt. Man kan gå ännu längre möjligen och avfärda hela Bibeln som barbarisk och grym. Ni fick en ganska nyss en översättning av Bibeln här i Norge, och vi fick vår år 2000. Och när Bibeln kom då på svenska, så var det en statlig översättning. Och då blev det ganska mycket diskussion i svenska media om hur rimligt det var att staten med skattepengar är med och finansierar översättningen av Bibeln, med tanke på dess brutala innehåll. Och en kulturpersonlighet som heter Åsa Moberg, hon skrev så här i en recension. Se om ni kan hänga med, jag har den tyvärr inte på skärmen. Jag hade hoppats att Gud skulle utvecklas vart efter Gamla testamentet framskred. Verket avspeglar dock åtskilliga sekler, till och med årtusenden, och skrevs av många olika författare. Men tyvärr, ända fram till slutet av de kanoniska böckerna förbannar han, hotar, hämnas, straffar och lovar guld och gröna skogar åt de som lyder och prisar honom. Den banbrytande språkforskaren och psykohistorikern Julian James har karakteriserat språket och beteendet hos GTs Gud som typiskt för en psykotisk mördare. Herren är ett samlingsporträtt av många tyranniska stamfäder i patriarkatets ursprungsfas, när det hade att till varje pris kämpa ner de rådande gudinnekulturerna. Därav de extrema aggressionerna, terrorn, storhetsvansinnet, den patologiska svartsjukan. Herren skulle kunna vara läromästare åt Attila, Hitler, Stalin, Idi Amin, Saddam Hussein, Milosevic och grabbarna. Han är fullblodsnazist med modernt språkbruk. Och det är ju vad nyöversättningen eftersträvar. Ord och inga visor. Det blev som sagt ganska mycket diskussion kring den här recensionen. Och men det här att kalla judarnas gud för fullblodsnazist är ju, ja, det är ju smaklöst på många olika sätt. Och det blev en diskussion kring det. Men mitt i allt så sätter ju även Åsa Moberg här ord på någonting som är ganska vanligt i vår tid. Alltså man fullständigt förkastar de här skildringarna och kan inte på något sätt se någonting av en kärleksfull gud i de här texterna. Och det behöver vi ta på allvar. Och därför så tänker jag att de här, jag tror det var fem olika förhållningssätten, de säger någonting viktigt om vad vi går in i när vi går in i den här frågan. Men som ni också förstår så har jag personligen en annan approach. Och man kan egentligen förklara min förhållningssätt på två sätt. Det första är att Bibeln måste få förklara sig själv. Där vill jag alltid börja. Innan vi diskuterar vad som är rimligt eller orimligt när det gäller Bibelns texter, måste vi faktiskt först läsa vad det står och ha det klart för oss. För det finns ganska mycket missuppfattningar här. Och det tänkte jag börja med under det här passet också. Men sen har jag också en väldigt positiv förväntan på Bibeln som helhet. Helt enkelt som jag sa igår, när jag går i närkamp med Guds ord så tycker jag att det håller. Det finns en linje som make sense. Och det som har varit helt avgörande för mig, det är att ingen av Nya Testamentets författare någonstans problematiserar de här texterna. Ingenstans. Visserligen är det så att det nya förbundet, den nya pakten, den kommer med flera nyheter och nya betoningar. Men i det finns inget underkännande av det gamla som sådant. Tvärtom kan till exempel Jesus frimodigt hänvisa till texterna om syndafloden och Sodom och Gomorra. Två av de mest brutala domstexterna i hela Bibeln. Inte som en pinsam rest från det förflutna att ja, men ni läser det där men glöm det, nu är det andra saker som gäller. Tvärtom, ta lärdom av allvaret i de domshändelserna så att ni idag omvänder er och tar emot evangeliet. Så utlägger Jesus sådana texter i Gamla Testamentet. Så för mig blir det faktiskt tilltron till Jesus som avgör lite grann av ingången i också det här bibelmaterialet. Är ni med så långt? Yes, då kör vi. Innan vi går in lite mer specifikt på frågan om krigen i Gamla Testamentet vill jag stanna upp inför en berättelse som vi kanske normalt inte förknippar egentligen med krig i Guds namn. Men det är faktiskt den berättelse i Bibeln där vi första gången kan läsa att Gud beskrivs som en krigare. Nämligen när Gud befriar Israel ur Egypten. Och jag skulle tro att ni är bekanta med den storyn. Själva grundberättelsen är ju ändå att Israel under flera hundra år har varit slavar i Egypten. Att Gud kallar Mose som ledare för folket för att föra ut dem ur Egypten och in i det land som han har lovat att de ska få bo i. Inte helt oväntat visade det sig att farao, alltså kungen i Egypten, han är ganska ointresserad av att släppa Israel. Så för att visa att han då sätter sig upp mot Gud så sänder Gud ett antal plågor över Egypten. Och det hinner bli så många som 10 olika plågor. Den sista plågan innebär att en ängel från Gud vandrar runt i hela Egypten och tar livet av alla förstfödda människor och djur. Och när Guds dom så konkret drabbar Egypten, då känner sig farao till slut ändå tvingad att låta israeliterna gå. Så de får ta allt sitt bohag med sig och så tågar de österut mot Röda havet. Men vi vet också vad som händer där. De fastnar vid Röda havets strand. Och för att göra ont värre så får de höra att egyptierna har ändrat sig en gång till. Och sätter efter dem med sin armé. Som är klämda mellan havet och faraos armé. Då börjar de ropa och klaga på Mose. Det är inte sista gången, men det är första gången i den här berättelsen. Fanns det inga gravar i Egypten så att du skulle ta oss hit för att dö i öknen? Varför har du gjort så mot oss, säger folket. Och då svarar Mose, var inte rädda, stanna här. Idag ska ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. Till så som ni ser egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem mer. Herren ska strida för er och ni ska vara tysta. Och så sker då det berömda undret. Gud låter en vind blåsa upp. Han klyver havet mitt i tu så att israeliterna kan vandra torrskodda över havsbottnen. Och när egyptierna följer efter, ja, då uppmuntrar Gud Mose att sträcka ut handen över havet. Och när han gör det så faller de här vattenmassorna tillbaka. Den egyptiska hären går under och folket är befriat. Det här är Bibelns första beskrivning av Gud som krigare. Vi ser orden här. Herren ska strida för er. Och i kapitlet efter, där sjunger Mose och folket en sång. Och man brukar betrakta den som en av de äldsta texterna i hela Bibeln. Jag sjunger till Herrens ära. Stor är hans höghet och makt. Häst och vagnskämpe vräkte han i havet. Och så fortsätter den här sången med att tala om Gud som en krigskämpe. Som krossar fienderna och gör motståndarna till intet. Han vräker hästar och ryttare i havet. Och han förtär både farao och hans armé som halm, som strå. Det som är så påtagligt här, det är att talet om Gud som krigare framställs inte som ett problem här, eller hur? Det är ett ämne för lovsång. Och jag tycker det är bara lite intressant. Vi talar ju ofta om hur ska vi hantera problemet med Gud som krigare. Och jag tycker det är helt rätt att vi ställer oss den frågan. Men första gången som Gud presenteras som krigare är absolut inte som ett problem. Det är som en lovsång. Prisad vare Herren. Han är en krigskämpe. Jag tycker det stämmer till viss eftertanke. För det är också så att när vi läser vidare i de fem Moseböckerna och i Josua-boken, så är det just befrielsen ur Egypten som får fungera som bakgrund både till förbundet, pakten som Gud ingår på Sinai, men också till de krig som Israel engagerar sig i. Den Gud som gjorde faraos armé om intet i Röda havet, ja, det är också den guden som kallar Israel att strida mot de folk som var bosatta i Kanans land. Och det tror jag behöver vara en bakgrund för oss när vi går in i det här ämnet. Och utifrån det har jag tänkt att vi ska titta då lite mer på Bibelns texter kring det här. Och det finns texter av lite olika slag. Jag ska framförallt tala om texter kanske mer i de historiska böckerna. Men det finns också lagtexter kring krig i Guds namn i Israel. Och där ska ni faktiskt få en uppgift. Femte Mosebok 20, vers 1-15. Lite längre avsnitt. Det är krigslagar i det gamla Israel. Jag vill att ni läser de här i era egna biblar. Och så vänder ni till varann, 2-2 eller 3-3. Och bara, vad gör ni för iakttagelser? Vilka frågor får ni? Vad gör ni för reflektioner? Vi tar några minuter för detta. Att ni får läsa och också prata. Mm. Precis, lagarna om krigsbyte där, ja. Mm. Jo, jag ska kommentera det också. Ingen har sagt så mycket om det, men det är kanske självklart. Det är väldigt tydligt att Gud är inblandad, eller hur? Om vi bara börjar där. Det är svårt att läsa den här texten på något annat sätt. Gud är inblandad. Han går i spetsen för armén, säger han. Så man kan helt klart säga att Gud gör skäl för att beskrivas som en krigare också i den här texten. En viktig bakgrund till det är ju att Israel var en teokrati. Alltså Gud var inblandad egentligen i allt i Israel. Och det kan vi också behöva komma ihåg, att om Gud inte skulle ha varit inblandad i krigen, då skulle det i så fall vara det enda området i hela Israels politiska liv som han inte var inblandad i. Det är också en intressant tanke, tycker jag. Men han är definitivt inblandad också i krigen, det ser vi ju här. Sen har han extremt generösa dispensregler. Man kan slippa gå i krig för väldigt många olika orsaker. Och det är klart, i det finns en omsorg, så det kan man nog säga. Men det finns ett teologiskt budskap här också. För det säger oss att den militära styrkan byggde inte på hur många soldater som var på fältet, utan vem som gick i spetsen för Herren. Och det är en teologisk sanning. Icke genom någon människa styrka eller kraft skall det ske, utan genom min ande. Det är ett ord i Gamla testamentet vi gärna citerar. Det är precis det vi ser här. I en lite annan situation än vi ofta tänker. Men vi har ju berättelsen Gideon i, när kriget mot midjaniterna ska ske i domarboken. Och Gud kallar Gideon för att samla en armé. Och han samlar en ganska stor armé, 30-40 tusen personer. Och vad säger Gud? För många! Just det, han får ner dem till 10 tusen. Vad säger Gud? Fortfarande för många. Det sitter bara 300 personer. Och med dem besegras 120 tusen man. Och orsaken till att Gud vill ha en liten armé, det är för att alla ska förstå att det här är Guds verk. Det är inte människors verk. Och det är en central tanke i hela Guds ord. Och vi ser det också i den här lagtexten. Sen står det då att man ska börja med att erbjuda ed. Det är ju ändå värt att notera. Därefter ska man döda alla män, om man alltså inte får fred. Det är ju de som utgör ett militärt hot. De som kan vara soldater och kriga. Man kan ha olika syn på det här, men jag har läst en del krigstexter från andra folk i den här regionen från samma tid. Där finns det ofta en brutalitet och också en hyllning av själva brutaliteten i krigen. Den typen av hyllningar finner jag aldrig i Gamla testamentet. Man talar naket och ärligt om krigets verklighet, men man hyllar inte brutaliteten. Och det är bara att jämföra med videor som kommer från IS år 2015, där man just hyllar brutaliteten. Den attityden finner du aldrig i Gamla testamentet. Däremot så berättas det naket och ärligt vad som faktiskt sker. Det står inte heller någonstans någonting om orsaken till kriget. Vi kan nästan, när vi läser sån här text, läsa in att det står att det är Israel som anfaller. Men det står faktiskt inte. Även om man belägrar en stad kan det vara så att det folket var de som först anföll. Eller hur? Är ni med på vad jag säger? Min poäng är att den här texten säger ingenting om det här är ett försvarskrig eller ett anfallskrig. Men vi läser väldigt snabbt in att det är ett anfallskrig. Faktum är nämligen att nästan alla krig, utom de som kung David utkämpade, några av dem, och även där finns det en del diskussion, var försvarskrig i Israel. Det var andra folk som anföll folket eller pressade dem på olika sätt. Och jag tänker egentligen så här, att om man ska kunna existera som stat i en sån region som Israel, och det gäller ju förut även idag, men där man då var inklämd mellan stormakterna Assyrien och Egypten, så måste man ha en rätt att försvara sig. För det var helt enkelt inte en särskilt fredlig region. Att säga att Israel inte skulle få kriga, det är samma sak som att säga att de var beroende av sina grannars välvillighet. Och deras grannar var inte alltid så välvilliga. Och som sagt, det gäller ju trots allt än idag i vår tid. Det här med krigsbytet kan man naturligtvis fundera på. Jag skrev upp de här två extra bonusbibelorden. Där finns lagar, det som säger att man ska vara sexuellt avhållsam alltid när man är i fält. Därför att när du är i krig så är det en helig aktivitet där du behöver vara ren inför Gud, och det inkluderar också att vara sexuellt avhållsam. Det innebär att krigsvåldtäkter, som ju är en väldigt vanlig del av krig, inte minst i vår tid, det är ingenting som förekom i Israel, om man i alla fall höll fast vid de här reglerna. Vi vet ju från en sån berättelse som när David förför Batseba och vill få hennes man att ligga med henne för att täcka över vad som har skett. Hetiten Uria. Och vad säger Uria? Nej, men jag kan inte gå in till min fru, för jag är i fält, jag är i strid. Och du vet själv vilka lagar som gäller då. Ja, alltså så är det kanske faktiskt så att Israel hade andra principer här än många andra folk. Dessutom, om man går till kapitel 21 i femte Moseboken, så finns det tydliga lagar för hur man ska behandla krigsfångar. Och man kan säga två saker om det. Det ena är att det är ganska unikt för den här tiden i världshistorien att det fanns några som helst rättigheter för krigsfångar. Vi reagerar på en gång. Hur kan man överhuvudtaget tala om slavar? Ja, det kan vi ha anledning att fundera kring. Men om vi jämför med grannfolken så var läget väldigt mycket värre. För där hade slavarna inga som helst rättigheter. Här står det uttryckligen till exempel att om du tar dig en slavkvinna till din, alltså som sex, för sexuellt umgänge, så måste du också ge henne samma rättigheter som du ger till en äkta hustru, kone, och liknande. Så att det är självklart så att det här är en annan tid än vår, men det fanns också vissa lagar som reglerade sådana bitar i Israel. Jag tänker så här, och vi ska inte egentligen stanna upp för länge inför den här texten. Jag ser det här som en skildring av vanliga krig. Vanliga krig. Och de flesta tider i världshistorien har präglats av krig på olika sätt. Som ett politiskt fenomen. Att man helt enkelt använder sig av krig som ett sätt att mäta sin styrka mot sina grannländer. Och särskilt naturligtvis om man blev anfallen. Israel blev ofta anfallna av andra nationer. Vi ser också att det femte budet, du ska icke dräpa, det kan inte betyda ett förbud mot krig, för det står i samma bibelbok som detta, utan det handlar just om mord. Och det är faktiskt, om man ska vara lite sån, två former av dödande som påbjuds i Gamla testamentet och en som förbjuds. Den som förbjuds är mord. De två som påbjuds är dödande i krig, och det är dödsstraff där det är, så att säga, motiverat. Kan vi också tycka vad vi vill om, men det är ändå så. Femte budet betyder inte att det är, så att säga, förbjudet med krig i alla lägen. Däremot kanske man kan säga att krig också utifrån det här sammanhanget är ett nödvändigt ont. Det är inte någonting gott i sig. Och det femte budet visar ju så tydligt det att varje gång som någon dör så är det ett söndrande av Guds skapelse. Det är en tragik i det. Och på det sättet är kriget också någonting tragiskt. Men i grunden blir det här ändå en politisk fråga. Har en suverän stat rätt att försvara sig också med krig? Den frågan är precis lika aktuell idag som den var för Israel. Och det gamla testamentet säger det att ja, Israel hade den rätten att försvara sig. Inte nog med det, Gud ville också stödja dem när de tog sig den rätten. Ja, man kan säga mycket om det här. Jag tänkte inte säga mer om det här, för jag tänkte ägna resten av det här förmiddagen åt att tala om den typ av krig som beskrivs i verserna efter. Några är väl kanske tjuvtittade. För där talades det då inte om vanliga krig, utan där talas det om de krig som Israel utkämpade mot folken som bodde i Kanans land. De krig som brukar beskrivas som utrotningskrig, där både män, kvinnor och barn skulle utrotas eller fördrivas. Det är trots allt den typ av krig som ger upphov till flest frågor hos oss, och därför så tror jag vi ska prioritera det när vi talar vidare. Jag tror det är helt sant att man läser de här texterna på ett helt annat sätt om man, som i Sverige, då haft fred i 200 år. Eller om man till exempel bor i Mellanöstern idag och upplever den här verkligheten precis utanför sin knut. Nu ska vi läsa en annan uppbygglig bibeltext, och det ska Sam Tore få hjälpa mig med.
När Herren din Gud förer dig till det landet som du nå går in i och ska lägga under dig, vill han drive ut mange folkeslag for deg. Hetittene, Girgasittene, Amorittene, Kananerne, Perisittene, Hevittene og Jebusittene. Sju folkeslag som er større og sterkere enn du. Når Herren din Gud overgir deg til dem til deg, og du beseirer dem, skal du slå dem med bann. Du må ikke slutte pakt med dem og ikke vise dem nåde. Du må ikke knytte slektsbånd med dem. Ikke gi din datter til hans sønn, og ikke ta hans datter til kone for din sønn, for de vil få dine barn til å vende seg bort fra meg og dyrke andre guder. Da vil Herrens harme flamme opp mot dere, og han vil snart utrydde deg. Men slik skal dere gjøre med dem. Riv ned altrene deres, slå I stykker steinstøttene, hogg ned asjerastolpene, og brenn opp gudebildene. For du et hellig folk for Herren din Gud. Blant alle jordens folk har Herren din Gud valgt deg til å være hans folk, hans dyrebare eiendom.
Så lyder Herrens ord. Jag vet inte hur ni reagerar när ni hör det här, men det är klart att det är många som har reagerat på olika sätt över de här texterna genom historiens lopp. Hur kan den här typen av texter överhuvudtaget få plats i en bok som de flesta av oss ändå vill förknippa med sådana saker som kärlek, med nåd, barmhärtighet? Det är mycket rimliga frågor. Och vi ska snart gå in på några av de frågorna. Men innan dess så har jag som sagt tänkt låta Bibeln tala för sig själv och helt enkelt försöka lyfta fram vilka motiveringar som Bibeln själv ger till de här krigen. För när jag har studerat Bibeln så har jag landat i att det finns åtminstone 4 konkreta motiveringar man kan säga att Bibeln själv ger till de här utrotningskrigen. Och den första av de här motiveringarna, den är egentligen väldigt praktisk. Det var att krigen, det var en förutsättning för att bereda plats för Israels statsbildning. Det bodde andra folk där, men Gud lovade det landområdet till folket. Tar man det för sig själv så är inte det någon särskilt hedervärd motivering. Det finns många nationer som har gett sig på sina grannar med motiveringen att vi behöver lite mer utrymme här. Och de brukar mötas med kraftfulla fördömanden. Helt rätt mätigt så också. Det vi kanske ändå behöver ha med oss när vi tittar på Israel, det är att när Bibeln skriver historia så tror vi att det här är inte bara historia. Vi talar om frälsningshistoria, eller hur? Det är ett större drama som rullas upp än bara de faktiska händelserna. Och vi ser då i Bibeln hur Gud ganska snart väljer ut Israels folk för att på ett särskilt sätt representera honom här på jorden. Samtidigt så ser vi väldigt tidigt, redan i löftet till Abraham, att Guds tanke var inte att sluta med det här. Tanken med att välja ut Israel var att de på längre sikt det får bli till välsignelse för alla folk på jorden, eller hur? Det finns en större tanke redan från början. Och det som blir så tydligt till slut är ju att det är till detta folk som Gud sänder sin Messias, hela världens frälsare. Så man kan säga att när Gud vill bevara Israel som nation och ge dem så här förutsättningar att kunna odla sin egen kultur, sin egen religion, att bygga en kontinuitet där man kunde få emot profetier gång på gång under hundratals år som fick förbli i det folket och faktiskt få sin uppfyllelse konkret sen när Messias kom. Ja, allt det förutsätter ju också ett land. Så på något sätt måste man ändå säga att även en sån fruktansvärd sak som krigen vi läser om i Gamla testamentet var en del av något mycket större. Det skapade förutsättningar för Guds frälsningsplan. Vi kan diskutera det och problematisera det, men jag tror att vi måste ändå slå fast det som en första viktig motivering. Redan när de här krigen sker finns den här planen från Guds sida. Den andra motiveringen är kanske ännu mer central utifrån bibeltexterna i Gamla testamentet. Och det har ju med Guds dom. Vi ska tala ännu mer om domen i eftermiddag, så vi får frossa de här ämnena. Men man kan väl helt enkelt säga så här då, att som Guds utvalda folk fick Israel vara hans förlängda arm för att utföra hans straffdomar. Det fanns så att säga två sidor i att vara ett utvalt folk. Den positiva sidan var att de skulle till välsignelse. Men det fanns också en annan sida. Det var att när Gud kom med sin dom så fick Israel ibland vara hans redskap för det. Och här ser vi en bibeltext som uttrycker det väldigt tydligt. När Herren din Gud jagar undan dem för dig, får du inte tro att det är på grund av din rättfärdighet som Herren låter dig komma till detta land och ta dig i besittning. Nej, det är de andra folkens ondska som gör att Herren driver undan dem för dig. Alltså, det är en domshandling. Det finns en ondska hos de här folken som Gud dömer. Och han använder Israel i den domen. Vad handlar det om för ondska? Ja, eller Gamla testamentet nämner framförallt två områden. Det ena är avgudadyrkan. Det här var folk som praktiserade allt ifrån spiritism till människooffer. Och det kan vi läsa om i 5 Mosebok 18. I 3 Mosebok 18 så lyfts också de här folkens sexuella promiskuitet fram. Och nämns uttryckligen som ett av skälen till att de fördrivs ur landet. Det finns en väldigt viktig och intressant sida av det här. Och det är att det finns en tid när Bibeln beskriver att de här folken ännu inte är mogna för Guds dom. De har alltså inte alltid varit lika fördärvade som de var vid tiden för Israels intåg i Kanaan. Vi läser om det här redan i 1 Mosebok 15. När Gud ingår förbundet med Abraham och när han just ger det här löftet om ett land. Jag tror Sam Tore kan få läsa det här också faktiskt. 1 Mosebok 15.
Detta ska du veta. Ätten din ska bo som inflyttare i ett land som inte är deras. De ska vara slaver och bli plaget av folket där i 400 år. Men det folket de må slave för vill jag också döma, och därefter ska de dra ut med stort bytte. I det fjärde släktsledet ska de vända tillbaka hit, för amoriternas syndeskyld har ännu inte fyllt sitt mål.
Jag menar att det här är en nyckeltext egentligen för att förstå hela skeendet kring krigen i Gamla testamentet. För det som står här svart på vitt, det är att de folk som fördrevs när Israel intog Kanaan var inte oskyldiga. Vi måste inte hålla med, men Bibeln och Gud själv i den här texten säger att det här handlar inte om oskyldiga folk. För det han säger nu är att på Abrahams tid var deras fördärv inte tillräckligt djupt för att de skulle vara förtjänta av Guds dom. Men när faktiskt domen faller, när de fördrivs och i viss mån också utrotas, då har de fått alla chanser de kunde begära och de har inte tagit dem. Så Bibeln pekar på att det här är en domshandling och att det är en välförtjänt dom. Och nästa motivering knyter egentligen an till det. För det här är en dom inte bara över människor, det är också en dom över gudar, avgudarna. Och det här ser vi faktiskt redan i berättelsen om uttåget ur Egypten. De här 10 plågorna vi läser om i Andra Moseboken, det är ju inte bara vilka jobbiga erfarenheter som helst, utan konkret är det också Guds domar över olika delar av den egyptiska nationen som enligt deras religion stod under gudarnas beskydd. När Gud gör Nilen, vattnet, till blod, men då ska vi också komma ihåg att det var ju livsnerven genom hela Egyptens land och den beskyddades av Nilguden, en viktig gud för egyptierna. När Gud gör vattnet till blod visar han, jag är starkare än Nilguden. Och ännu tydligare blir det här i de sista plågorna, den 9:e och 10:e plågan. I den 9:e plågan, där sänder Gud ett mörker över hela Egyptens land. Och det har jag tänkt tidigare, att, men det var väl jobbigt att det var mörkt. Och det var det ju naturligtvis. Men det finns en djupare poäng här, för vem satt på tronen i Egypten? Precis, solgudens son. Så när Gud låter ett mörker falla över hela nationen så visar han, jag är mäktigare än er solgud. Den som ni anser ska beskydda hela ert land. Och allra tydligast blir det ju sen när Gud tar livet av alla förstfödda i Egypten. Då visar han att inte ens tillsammans kan alla Egyptens gudar beskydda landet om Herren själv vänder sig emot dem. Som det står i Andra Mosebok 12:12. Den natten ska jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet, både människor och boskap, och alla Egyptens gudar ska drabbas av min dom. Jag är Herren. Det är alltså en dom inte bara över människor utan också över gudar, avgudar. Och här måste jag också lyfta fram, vad är poängen med det här egentligen? Är det bara som man säger numera att Gud vill boosta sitt ego och visa att han är störst, bäst och vackrast? Ja, men riktigt så enkelt är det ju inte. Det är ju faktiskt så här att den enda som kan rädda är Herren. Det är bara hos honom det finns frälsning. Han som är skapare av himmel och jord. Om du sätter din förtröstan till andra gudar, det må vara Nilguden eller pengar, sex och makt, det spelar nog ingen större roll, så kommer det att leda dig till fördärvet. Så när Gud dömer avgudarna, ger han ju samtidigt de som ber till avgudarna en möjlighet att inse vem som är den sanne guden, så att de kan bli räddade. Domen har alltid två sidor, för domen visar vad som gäller, vad som är sant och vad som kommer gälla i evigheten. I det här fallet fick ju faktiskt alla som ville möjligheten att stryka lammets blod på dörrposterna. Och då gick mordängeln förbi. Och det var en bekännelse av vem som var den verkliga herren och konungen. Och så har vi då sista motiveringen. Att de här krigen var tänkta att ge Israel en möjlighet till en slags moralisk nystart. Att helt enkelt skapa förutsättningar för Israel att etablera en nation som inte på en gång sögs upp av alla de andra kulturerna och religionerna. Utan lite grann börja från scratch. Med en ren tillbedjan av Herren själv. Det tydligaste exemplet på en sån tanke får vi ju egentligen i syndafloden. För det är det som händer där. Hela mänskligheten är så i grunden fördärvad att Gud säger, nej men nu måste vi börja från början. Det här håller inte. Han väljer ut Noa och hans familj. Och ur det byggs en ny mänsklighet. Naturligtvis en oerhört tragisk och brutal berättelse. Men det är samma grundtanke i båda de här situationerna. Nu måste vi börja på ny kula. Ge förutsättningar för en moralisk nystart. Och så beskrivs också de här utrotningskrigen. Det kanske finns andra motiveringar, men jag tror ändå att det här är de fyra viktigaste utifrån Gamla testamentet. Så då har vi lite grann ändå fått titta på någon slags fakta i målet. Självklart väcker det här mängder av följdfrågor. Och jag tror att den mest brännande har just med det här med synen på Guds dom att göra. Är det inte en både grym och fruktansvärd gudsbild som trädde fram i de här texterna när Gud beskrivs som domare och som förgörare, som krigare? Det finns många dimensioner av en sån fråga, och jag kommer ju tillbaka till domstexterna en del också här i eftermiddag. Men jag vill säga några saker här och nu också. Det första är att Bibeln konsekvent beskriver Gud som både rättfärdig och god, även när den talar om så obehagliga saker som krig och dödande. Det är alltså inte det här som jag var inne på igår kväll, att Bibeln spelar ut de här sidorna av Gud mot varandra. Tvärtom, de existerar sida vid sida för Bibelns författare. Och jag kan ta ett provocerande exempel från en bibelbok vi sällan läser. Profeten Nahum, som får ta emot en uppenbarelse om Guds dom vid Nineve, alltså Assyriens huvudstad. Och han inleder sitt första kapitel med de här orden.
Herren är en nitkär Gud som tar hävn. Herren tar hävn och är full av harme. Herren tar hävn över motståndarna. Han håller fast på vreden mot fienderna. Herren är sen till vrede. Hans makt är stor. Herren undlater inte att straffa. Genom virvelvind och storm går hans väg. Skyer är stöve under hans fötter. Herren är god. Ett värn på nödens dag. Han tar sig av dem som söker tillflykt hos ham. Men med en våldsam flodbölge knuser han stedet hvor hun lå. Han jager sina fiender in i mörke.
Här har vi ju paradoxen mitt framför våra ögonen. Gud som krigare, som hämnare. Starka ord. Men i samma eller nästa andetag, en Gud som är god, som ett värn på nödens dag. Och för Nahum hänger de här sakerna ihop. Och det är egentligen precis samma spänning som vi möter i många av Psaltarens psalmer. Där David och andra författare kan liksom växla perspektiv. De kan tala ut om det här om Guds hämnd, om Guds dom. Och i nästa andetag så talar de just detta med Gud som ett värn på nödens dag. Att den som tar sin tillflykt till honom slipper också hans domar. Och det är ju faktiskt så att även Nya testamentet beskriver Jesus både som frälsare och som domare. Så det blir min första poäng kring domen, att I Bibeln spelas inte de här två sidorna av Gud ut mot varandra. De hålls samman. Till och med i samma bibeltext kan det ske. Det andra och kanske ännu viktigare är att Guds dom för Bibelns författare, det är inte ett tecken på hans låga moral. Vi kan ju så här, reagera på Gud som domare som någonting negativt, att det skulle stå för hans låga moral. Tvärtom säger Bibeln, det står för hans moral. Eller som man kan uttrycka det, det är bara en god Gud som har något intresse av att reagera mot det som är ont. En ond Gud skulle ju inte bry sig om ondskan. Och egentligen är det just det här som texten om dom i Bibeln handlar om, att det är hans heliga reaktion över det som är ont i tillvaron. Gud dömer det onda, inte för att han är elak eller för att han är nyckfull, utan för att han är helig och reagerar med rättfärdig vrede över allt det som bryter ner hans goda skapelse. Det är vad domen handlar om. Och jag skulle faktiskt gå så långt som att säga att om Gud inte vore en domare skulle han vara god. För hur skulle Gud kunna vara god och samtidigt inte bry sig om ondskan? Och än en gång, Nya testamentet talar om en yttersta dom där det är Jesus själv som ska skilja fåren från getterna. Sauerna från getterna. Ja. Avkunna dom över allt i den här tiden som har stått emot hans vilja. Kanske är det den tredje sidan jag vill säga om domen som ändå är det mest brännande här. Och det handlar om Bibelns människosyn. Enligt Bibeln är ju alla människor skapade som Guds avbilder. Och i den meningen så vet vi också, och Bibeln uttrycker det gång på gång, att Gud också älskar alla människor. Han bryr sig om alla människor. Men vi vet också att genom synden så har vi alla kommit på avvägar från Guds plan med våra liv. Och enligt Nya testamentet är ju synden någonting så allvarligt att Gud genom Jesus till och med är tvungen att dö för att det skulle vara möjligt med ett fällskap mellan Gud och människor på nytt. Och jag tänker att det om något borde vara en signal till oss alla om hur allvarlig synden är. Vår tendens väldigt ofta är att vi bagatelliserar det här och tycker att så farligt är det väl ändå inte. Ja, men vad vi än tycker om det hänvisas ju gång på gång i Nya testamentet till att se på Jesu kors. Där han blir en förbannelse för vår skull. Där han som är allt genom ljus, allt genom välsignad, tar på sig all den här världens ondska, mörker och djävulskap. Man kan till och med säga att han tar på sig utrotningskrigets fruktansvärda verklighet in i sin egen kropp. Det om något visar väl hur allvarligt det här problemet är. Och jag tänker att när vi har synpunkter på Guds domar så handlar det nog ganska ofta om att vi inte riktigt accepterar Bibelns version av hur det ligger till. Hur illa det faktiskt är. Att det faktiskt snarare är så här att det är Guds nåd som gör att några av oss trots allt kan bli räddade. Nämligen om vi sätter vår tillit till honom som har gått till döden för oss. Dagens människa på minst hötter med näven åt Gud och säger: hur kan du Gud låta någon enda människa gå förlorad? Och på minst anklaga Gud och sätter sig till domare över Gud. Ja, igår läste jag om Jesaja. När han möter den helige i Israels tempel. Han faller på knä. Gud, alltså jag är syndare. Jag bor bland ett folk av syndare. Och mina ögon har sett konungen och ändå så står jag här. Totalt annorlunda reaktion. Och totalt andra frågor man ställer från den positionen. Så jag tänker att i grunden handlar det här också om människosyn. Ser vi frälsningen, himlen, som en rättighet, ja, då är Gud naturligtvis både småaktig och elak när han tar ifrån någon människa den rättigheten. Men om vi läser första Mosebok 3 som utgångsläget, att vi alla har vänt Gud ryggen, ja, då är varje liten glimt av nåd någonting helt förunderligt. Och så upplever jag att Bibelns författare talar om de här sakerna. Vi ska som sagt tala mer om domstexterna i eftermiddag, så vi hinner säga mer där. Jag tror att om vi inte har de här perspektiven, då kommer vi ställa fel frågor till bibeltexterna. Jag säger inte att det här löser alla problem, att det här gör de här texterna lättsmälta, absolut inte. Men kanske att de sätter in texten i ett perspektiv som gör att vi börjar ställa rätt frågor. Och jag ska försöka komma på några sådana frågor, för jag har en del förberett kring det. Är det någon som innan dess vill liksom bara reagera eller säga någonting? Det går bra. Alltså det här, jag ser det som ett litet seminarium, att det finns den friheten. Så vill någon, sitter någon liksom säga, nej, men jag måste ställa den här frågan. Do it. Men vi kan ta tid efteråt också på slutet. Ja, men det, så här, alltså bilden av Gud som krigare och församlingen som en armé är egentligen en av de bilder som är mest genomgående i hela Bibeln. Paulus talar ofta om det. Att vara trogen med en god Kristi Jesus soldat. Att vi ska ikläda oss trons rustning. Att vi strider med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand. Det är ju militärt språk allting. Sen finns det en skillnad där, för det talas om andliga fiender. Jag kommer tillbaka till det. Men själva bildspråket är ju detsamma. Absolut. Och det bör vi låta oss inspireras av. Ja, det är ett stort ämne vi har gett oss i kast med. Och vi kommer inte hinna avhandla alla frågeställningar här och nu. Det hoppas jag alla förstår. Men jag vill få gå in på några bitar till. En första fråga jag skulle vilja få lyfta fram, det är det här med Guds partiskhet. En av de saker som jag själv har upplevt som anstötligt i de här krigstexterna, det är någon slags känsla av att Israel i princip kunde utkämpa vilka krig som helst med Guds välsignelse. Och att det blir konstigt om Gud favoriserar ett folk på bekostnad av alla andra. För trots allt, som jag sa, alla människor är skapade av Gud och alla människor är också älskade av Gud. Det är fortfarande min djupa övertygelse. Men när jag har fördjupat mig i de här texterna så har jag sett lite nya saker. Och jag tror faktiskt inte att Gud är så partisk som vi ibland får det att låta. Och jag vill illustrera det genom en text ur Josua-boken, kapitel 5, som kommer här.
En gång Josua var vid Jeriko, så han upp och fick öje på en man som stod framför han med löftet svärd i handen. Josua gick bort till honom och sa: "Är du med oss eller med fienderna våra?" Mannen sa: "Nej, jag är föraren för Herrens här. Nå är jag kommet." Då falt Josua ned med ansikt mot jorden och sa: "Vad har min herre att si till sin tjänare?" Föraren för Herrens här svarte Josua: "Ta skorna av fötterna, för stedet du står på är helig." Det gjorde Josua.
I Josua-boken har den här berättelsen placerats precis innan skildringen av Israels första utrotningskrig mot kananéerna. Så man kan säga att det är en brygga mellan den 40-åriga ökenvandringen och intagandet av löfteslandet. Och det är ett intressant budskap som vi får här. "Hör du till oss eller våra fiender?" frågar Josua. Och det är en mycket befogad fråga när man ser en man med draget svärd i sitt eget läger. Då vill man veta, hör du till oss eller dem? Bra fråga. Men det är ju ett helt konstigt svar, eller hur? Hör du till oss eller dem? Nej. Nej. Jag är anförare för Herrens här. Alltså, härföraren tar egentligen inte ställning här. Han är inte för vare sig Israel eller för deras fiender. Han är för Herren. Så poängen blir att så länge som Israel håller sig till Gud och till Guds vilja, ja, då kan de också räkna med hans bistånd i krig. Men så snart som de börjar tro att de kan ta Guds välvilja för given och börjar kompromissa med lydnaden, ja, då går de också miste om Guds militära stöd. Och det här händer ju bara i kapitel 7 i Josua-boken, när Akan tar av krigsbytet mot Guds uttryckta befallning. Och då drar Gud bort sin hand från folket. Så det är inte så att Gud automatiskt bara gör allting som Israel har bestämt sig för, utan när Israel gör det som Gud har bestämt sig för, då har de också hans stöd och hans välsignelse. Och än en gång knyter det här an till Israels kallelse att fungera som en teokrati. För i en teokrati är det inte den jordiska härskaren som är högst, utan det är Gud själv som är kung. Och i Israels fall så innebar det att Gud var villig att strida för Israel om och endast om de drog ut på hans befallning. Och den mest drastiska konsekvensen av det här, det är ju faktiskt att när Israel senare i historien vänder Gud ryggen, ja, då hamnar de i ett läge där Gud faktiskt börjar strida, inte för folket utan mot folket. Några av de mest chockerande texterna i hela Bibeln handlar om det. Att Gud sänder först assyrierna mot Israels nordrike, och ytterligare något hundratal år senare babylonierna mot sydriket och Juda. Och det står i Bibeln att Gud själv finns med bakom det skeendet. Gud tar inte parti för Israel på något slags naivt självklart sätt i alla lägen, vad de än gör. Tvärtom, han tar ställning för sig, för sitt rike. Det är det Guds rike handlar om, det är den plats där Gud är kung, där han regerar. Och vi bjuds in att bli en del av det riket genom att tillbe kungen, hålla oss till kungen. Samma princip i gamla och nya testamentet även. Och till och med så, i Amos 3, vers 2, jag har inte det på skärmen, men den som vill slå upp kan kolla, där lyfts det fram att just detta att Israel var utvalda av Gud gav dem också ett större ansvar, som gjorde att de fick smaka också hans vrede på ett väldigt konkret sätt, när de, trots all kunskap de hade om honom, valde att inte tro på honom. Så visst, Gud väljer ut Israel, och det är en viktig del av hela hans frälsningsplan för mänskligheten. Men att säga att Gud är partisk på ett otillbörligt sätt, det tror jag inte vi har täckning för utifrån bibelordet. Men så har vi då hela frågan om, vi har hela frågan om spänningen mellan gamla och nya testamentet, som ju gäller många områden, och inte minst när vi kommer till krigstexterna blir det väldigt brännande. Om man uttrycker sig så här, innebär, om man faktiskt tar de här krigen i gamla testamentet i försvar, innebär det att vi måste acceptera krig i Guds namn också idag? Det är en relevant fråga, eller hur? Och en vanlig fråga, tror jag. För mig är svaret helt självklart, absolut inte. Det finns ingen som helst nödvändig koppling mellan att bejaka krigen i gamla testamentet och att säga att vi idag skulle acceptera krig i Guds namn. Och jag har flera skäl för det. Man kan börja med några väldigt grundläggande skillnader mellan gamla och nya testamentet. Vad läser vi om i gamla testamentet? Jo, det är ett etniskt folk som väljs ut för att vara Guds egendomsfolk. De får ett fysiskt land med geografiska gränser där de ska bygga en jordisk teokrati, en politisk teokrati. Som en direkt konsekvens av det har de också ett antal fysiska fiender att tampas med. Och det är de folkslag som gör anspråk på samma stycke mark som de har etablerat sin nation på. Okej? Okay. Det är Israels position. Vad läser vi då i Nya Testamentet? Jo, där har vi ett gudsfolk som inte är etniskt utan som omfattar alla folk och stammar. De är medborgare inte i ett rike med geografiska gränser utan ett andligt rike, Guds rike. Och därför blir det också väldigt logiskt att vi i Nya Testamentet kan läsa att som kristna har vi inte människor, inte varelser av kött och blod som våra fiender. Det är inte de vi ska bekämpa. Tvärtom säger Paulus att det är andliga fiender. Och egentligen kan säga att det är syndens och dödens och djävulens makt som vi ska bekämpa. Där ska vi faktiskt kriga. Vi ska kriga mot synden, döden och djävulen. Men självklart inte med vapen som vi har i våra händer på det sättet, utan det är ju framförallt med bönen och med Guds ord. Och en viktig konsekvens av det här, det är att att vi inte kan egentligen använda gamla testamentet som ursäkt för att propagera idag för krig i Guds namn. Det här visste till och med den medeltida kyrkan. Det är ganska okänt idag. Men man har läst alltså dokumenten från 1100-1200-talet, korstågens tid. Man använde inte alls krigen i Gamla testamentet som argument i första hand för korstågen. Det är en missuppfattning. Det man använde om något, det är ganska få bibelhänvisningar som man använde, men om man gjorde det så var det nytestamentliga bibelställen. Så det är en senare idé det här att de här krigen skulle ha använts som motivering. Även medeltidens kristna kunde skilja faktiskt på förbunden, pakterna. Sen finns det också flera väldigt avgörande skillnader mellan Gamla testamentets krig och till exempel då korstågen eller jihad, som ju är egentligen det som är mest aktuellt i vår tid. En konkret sak, både korstågen och jihad, de hade till syfte att utbreda och försvara en tro, kristen eller muslimsk tro. Ingenstans i Gamla testamentet antyds det ens att de här krigen skulle ha till syfte att utbreda en religion. De handlade om att värna gudsfolkets landområden. Och i korstågen så fanns ju såna här absurda situationer, som att man ställde upp två köer. I den här kön så fick man döpa sig, och ville man inte ställa sig den kön så ställde man sig där och blev man halshuggen. Det är mission med svärdet i hand. Fullständigt bizarrt. Men det finns liksom ingen antydan till någonting sånt i garantismen. Det är domshandlingar över folk som har fått alla chanser och förverkat dem och fortfarande framhärdar i sin otro. Det är också så här att när en modern jihadist spränger sig själv i luften, så gör han eller hon det med ett löfte om att få komma till paradiset. I alla fall i mannens fall så ska han förlusta sig med 70 jungfrur också. Ja, men när Moseböckerna skrevs fanns inte ens någon uttalad tro på ett evigt liv. Det fanns inte en självklar sån förhoppning. Så det som har varit kanske den främsta drivkraften för många, i alla fall jihadister, var inte ens närvarande när de här krigen skedde. Så jag tror att det är viktigt att vi inte sätter likhetstecken mellan de här fenomenen bara rakt av. För det är inte samma fenomen, det är inte samma psykologi, det är inte samma drivkraft. Även om det självklart också finns vissa likheter. Men än en gång så tycker jag det visar att bara för att vi bejakar att Gud under en avgränsad del av frälsningshistorien använde detta, betyder det inte att vi idag skulle behöva upprepa det på något sätt. Och någonting som knyter an till det är hela frågan om krigens helighet. Jag vet inte om ni har tänkt det, men jag har aldrig idag använt uttrycket heligt krig. Och det finns ett mycket enkelt skäl för det. Det uttrycket förekommer inte i Bibeln. Jihad i Koranen förekommer det. Men Bibeln talar aldrig om de här krigen som heliga. De talar om de här krigen som Guds krig. Yahweh war. Det uttrycket är ganska vanligt. För att en person eller en sak eller ett fenomen ska beskrivas som heligt i Bibeln, så måste det antingen vara avskilt från allting som är orent eller ont. Eller så bör det vara direkt kopplat till den helige guden, till hans renhet, hans godhet. Och de villkoren kan inte krigen i Gamla testamentet leva upp till. De är inte i sig själv heliga. Och det kan vi se också av ett sånt uttalande som när David vill bygga ett tempel till Guds ära. Han har fått det på sitt hjärta att han ska bygga ett tempel. Och först säger profeten, go for it. Det är bra grejer. Gud vill säkert ha ett tempel. Så får profeten komma tillbaka och säga att nej, men du, jag har lyssnat en gång till och fått det här beskedet. Du ska inte bygga ett hus åt mitt namn, säger Herren, till du har fört krig och utgjutit blod. Det som är så anmärkningsvärt här, det är att David har ju faktiskt utkämpat de här krigen med Guds goda minne. Gud har gett klartecken till de här krigen. Så det kan inte vara så att det ur Guds perspektiv var helt fel att han gjorde dem. Men det finns ändå en distinktion här. Krig i sig är ändå möjligen ett nödvändigt ont, men det är ändå ett ont. Och Gud säger att den som bygger mitt heliga tempel ska inte ha blod på sina händer. Det finns ju en ibland lite, tycker jag, naiv pacifism i kristna kretsar, och jag kan säkert trampa någon på tårna här, men jag tror att det kanske är mindre kontroversiellt i Norge än i Sverige, för trots allt är nog rätt många glada att de allierade gjorde motoffensiv mot Hitler. Det är väl ett exempel på nödvändigt ont. Ibland väljer vi liksom inte spelreglerna. Vi får på ens ta smärtan i att gå in i detta smutsiga hantverk på något sätt ändå med ett högre syfte. Och så ser jag på Davids krig. I den politiska situationen och i den fasen av Guds frälsningsplan så var det här någonting som Gud kunde sanktionera. Men det gjorde inte krigen till heliga. De kan man kanske säga hade ett heligt ärende. Nämligen att bevara Guds folket. Det är ett heligt ärende. Men den som drog i spetsen för de herrarna, den jordiska kungen i alla fall, han skulle inte bygga Guds heliga tempel. Så på något sätt så tycks även Bibelns författare vara tydliga här med att krigen är någonting bristfälligt. Även om deras syfte faktiskt bibliska mått med att vara någonting gott. Ja, Joel har en eskatologisk perspektiv. Där kan faktiskt det uttrycket förekomma. Men de andra översätts inte så i svenskan i alla fall. Men jag kan inte hebreiska. Livka måste man ju kolla upp. Men jag har läst ganska mycket böcker om det här. Och de använder aldrig det begreppet. Det är definitivt så. Om du går till Moseböckerna, Jesua. Alltså de texter där man säger mejsla fram teologin kring det här. Där förekommer inte uttrycket. Inte heller i de historiska böckerna då. Så ja, nej, men det är bra. Bra med vakna lyssnare. Jag tänker så här ändå, bara för att slutföra den här tanketråden, att så varje gång Gud använder människor använder han ju någonting bristfälligt. Alltså när Gud använder kung David eller Petrus eller dig och mig, så använder han en syndare. Så att Gud använder sig av bristfälliga medel, det är ju egentligen, ja, det ser vi ju överallt i Bibeln. Frågan är om det också innebär att Gud är bristfällig, och där tror jag att svaret är nej. Gud är fullkomlig. Men han, och det är en del av inkarnationens mysterium egentligen, han går in i våra villkor, våra spelregler, använder sig av dem, använder sig av våra fenomen, han använder sig av det judiska folkets kultur väldigt tydligt. När han ger dem sin lag och går in i den situationen. Och jag tänker att krigen är kanske egentligen det mest extrema exemplet på samma sak. Att Gud går in i ett politiskt fenomen, en kulturyttring som finns i en syndig värld. Och han använder också den för sina syften. Men som jag var inne på tidigare, de fyra grundläggande motiveringarna ändå till krigen, det var att bereda plats för Israel, att bestraffa det onda, att besegra också avgudarna, samt att ge dem en möjlighet till moralisk nystart. Och de målsättningarna, utifrån bibliskt perspektiv i alla fall, är goda. Även om medlet fram till dem var ett brutalt på något sätt medel. Jag kommer tillbaka till det här med domstexterna så här i eftermiddag. Men det är ju också rent generellt så att det finns en, alltså hela Gamla testamentet är ju lite mer fysiskt i de här frågorna än vi är vana vid i Nya testamentet. Domen i Nya testamentet är ju framflyttad till den yttersta dagen. Medan domen i Gamla testamentet ofta faller där och då. Och få väldigt konkreta konsekvenser. Och Jesus sätt att utlägga det, som sagt, det är inte att be om ursäkt för skillnaden, utan tvärtom att, ja, men se på de här väldigt fysiska konkreta händelserna så att ni inser att domen är på riktigt. Så att ni nu omvänder er och är redo för den yttersta domen. Alltså vi gör ett problem ofta av skillnaden här, men egentligen är det så att Sodom och Gomorra behöver ju inte upprepas. Gud behöver inte göra det en gång till. Han kan vänta till den yttersta dagen, för han har gjort det en gång. Så att alla vet att domen är på riktigt. Han skulle förstås kunna göra det flera gånger. Men han har valt att spara det till den yttersta dagen. Och då är det ytterst sett också vår relation till Jesus som avgör det utfallet. Men skillnaderna mellan förbunden, pakterna, den finns där, men den behöver inte alltid vara ett så stort problem kanske som vi gör den till. Helt sant. Och det är en viktig iakttagelse. För jag brukar säga så här att domen i Gamla testamentet är ett lite mer trubbigt instrument. Den slår lite svepande. Och det är också en lagsak vi kan reagera på. Ja, nu vill jag fortfarande hävda att det kanske inte är så att det här är så oskyldiga människor som vi vill tänka oss. Men det finns ändå en sorts relativ skala här att en dag ska vi alla stå till svars som individer. Och det vi läser med Gamla testamentet, det är inte den slutgiltiga domen. Det är helt sant. Och det är viktigt att säga. Det är en av storheterna i Nya testamentets undervisning om domen egentligen. Vi ska alla dömas efter våra gärningar, står det. Och då kan vi som lutheraner reagera, vadå gärningar? Det kommer vi också in på kanske eftermiddag. Men poängen där är ju helt enkelt att var och en får redovisa sitt liv. Jag får stå inför Gud med det jag har gjort. Och jag behöver säga inte ta del av någon kollektiv bestraffning där. Sen kanske ändå visar sig att vi alla ytterst sett behöver nåden. Ja, men vi ska ändå stå till svars för våra liv. Och det är någonting av människans storhet som ligger i det. Vi är inte bara boskap. Vi är Guds avbilder var och en. Och vi tänker ofta på det som något väldigt positivt. Men det Bibeln säger är att det är också något väldigt ansvarsfullt i det. För det innebär att det jag gör här i tiden spelar faktiskt roll.
Vad med alla de som icke har hört evangeliet? Det syns jag är väldigt vanskelig. Men det kanske inte finns något svar på det.
Mm. Ja, nej, men några saker jag skulle vilja säga där. Dels har vi det här berömda uttrycket när Gud uppenbarar sig för Mose och säger det här att han är en Gud stor i nåd och barmhärtighet, men också och som är sen till vrede. Och vi har ju fasta på det här att Gud är sen till vrede. Det är ju precis så. Men när domen väl faller, då är den ju obeveklig. Alltså nåden ligger ju egentligen i väntetiden fram till vreden. Det talar Petrus också om i sitt andra brev, att Gud liksom dröjer med sin Jesu andra återkomst helt enkelt, för att ge så många som möjligt chans att hinna omvända sig. Och ibland så blandar vi ihop det där med att Gud väntar, det är nåd. Men när domen väl faller, då är den ju obeveklig och då är den rättfärdig. Det är inte så att det är orättfärdigt av Gud att döma. Det är helt legitimt av Gud att döma. Men hans nåd gör att han dröjer. Vi har ibland missuppfattat det där, så vi tror att nåden innebär att Gud aldrig dömer. Men det får vi inget löfte om. Definitivt inte i Nya testamentet. Jesus själv ska sitta på domarsätet i det Nya testamentet. Så jag tänker, där har vi kanske bara missuppfattat ibland vad som faktiskt står och vad som utlovas. Sen frågan om vad som sker med de som inte har hört, den frågan är egentligen precis lika brännande i Nya testamentet som i Gamla. Vi kan naturligtvis fundera på de här folken som fördrevs och utrotades i Kanans land. Gud säger att de fick några hundra år på sig. Till Abraham säger han det. Så det fanns en sån nådatid även där. Men som sagt, problemet kommer ju tillbaka i vårt knä. Ja, varför har inte fler i Norge hört evangeliet? Är det Guds fel det eller? Vem har han gett uppdraget? Eller Papua Nya Guinea. Alltså, jag tror att ibland så glömmer vi att de här eviga stora frågorna, de är precis lika brännande för oss själva. Är det för att vi har tonat ner tron på en dubbel utgång, att evigt separeras från Gud, som vi tycker det känns lättare att hantera de här frågorna idag? Men det blir så brutalt när vi ser krig där människor faktiskt går förlorade så fysiskt. Jag är ju innerligt glad i den meningen att jag inte tillhör den gamla pakten. Alltså jag är jätteglad att jag inte behöver vara en av de här soldaterna på slagfältet. Det kan jag ärligt säga. Jag tycker inte om krig. Men det är klart, det var ju också en kultur när krig var en del av vardagen för de flesta människor. Och det var en avgränsad del av Guds frälsningsplan. Men de här krigen pekar ju också fram emot det Nya testamentet talar om. Först och främst den yttersta domen, men också faktiskt korset, där Jesus tar den här fruktansvärda verkligheten på sig själv. Han blir en förbannelse. Än en gång kan vi ta in vad det innebär att Gud själv blir en förbannelse, alltså motsatsen till vad han är. Jag vet inte om det finns nästan radikalare bibelverser än den, och vi kanske knappt ens tänker på det, men det för oss rakt in i hjärtat av de här frågorna. Så jag tror egentligen ofta att det är för att vi har missuppfattat delar av Nya Testamentets budskap som gör att vi ställer en del av våra frågor till Gamla Testamentet. Och samtidigt som ni hör, det finns verkligen skillnader, och jag förnekar inte. Ska jag säga lite grann om det här sista jag har utlovat också då? Vi har talat om en kontinuitet och en diskontinuitet mellan Gamla och Nya Testamentet. Det finns helt enkelt linjer som går genom hela Bibeln, och det finns också saker som skiljer Gamla och Nya pakten särskilt åt. Men det finns en viktig kontinuitet, och för mig har den blivit viktig. Till exempel det här att både Gamla och Nya testamentet faktiskt beskriver Gud som krigare eller stridsman. Ett av de vanligaste namnen på Bibeln, eller på Gud i Bibeln, är ju Herren Sebaot. Och det är Herren härskarnas Gud, alltså han som står i spetsen för de himmelska härarna i första hand, men definitivt i Gamla testamentet också de jordiska härarna. Jag brukar roa mig med det att i Svenska kyrkan, där man nästan konsekvent förnekar de här texterna idag, så lovsjunger man ändå Gud som krigare varje söndag förmiddag när man sjunger helig, helig är Herren Sebaot. Det har man kanske inte förstått än, men det är faktiskt det man gör. Och både Gamla och Nya testamentet beskriver ju de troendes livsvillkor som en kamp mot de onda krafterna. Och som jag sa då, i Gamla testamentet delvis i alla fall då i form av fiender av kött och blod, men i Nya testamentet är det syndens, dödens och djävulens makt som vi ska bekämpa. Jag uppfattar inte att det står någonting i Gamla testamentet som så att säga står i motsats till testamentets budskap om Guds kärlek. Som jag har sagt flera gånger, att Gud är hela världens domare, det är minst lika centralt i Nya testamentet. Och domen som sådan, att den faktiskt är ett tecken på Guds godhet. För det är bara en god Gud som har ett intresse av att döma ondskan. Och det här leder i Nya testamentet till att det finns faktiskt en typ av texter som vi inte har berört än, men som väldigt tydligt är ett eko av Gamla testamentets krigstexter. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men när vi kommer till texterna om Jesu återkomst, då används beskrivningar och då används ett språk som helt klart har någon slags resonans kring det här som vi har talat om nu på förmiddagen. Och jag tänkte låta Sam Tore läsa en sista text ur Uppenbarelseboken 19 om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.
En vit häst. Han som satt på den heter trofast och sannfärdig, för han dömer och kämper rättfärdig. Ut av munnen hans går det ett skarpt svärd, med det skall han slå folkene. Han skall styra dem med järnstav och tråkke dem ned, och jag såg dyre och jordens konger med sina härer samlet till krig mot ryttaren på hästen och hans härskarer. Men dyre blev fanget sammen med den falske profeten, han som i dyrets tjeneste gjorde underfulle tegn, og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. De andre ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn, og alle fuglene spiste seg mette av kjøttet deres.
Kanske den lämpligaste texten för söndagsskolan. Och den undviks nog rätt konsekvent i vanliga söndagskultjänster också. Men det här är ju Bibelns vision av Jesu återkomst. Och det är alldeles uppenbart att här beskrivs Jesus som en krigare. Det används språk, terminologi som är helt klart ett eko av de här texterna om krigen i Guds namn. Det finns skillnader här också. Han strider med ett svärd, står det. Men vi vet av Nya testamentet att det svärd som vi som troende har i vår hand, det är Guds ord. Så vi ser den skillnaden redan här. Jesus ska döma oss utifrån sitt ord. Det kan vi läsa om på flera ställen i Bibeln. Så att det här är bildspråk egentligen för att på den dagen så är det hans uppenbarelse som vi alla ska prövas mot. Men Johannes är samtidigt inte rädd för att låta det här väcka associationer som har med krigen att göra. Vid tidens slut ska Jesus träda fram, inte bara som lammet utan också som lejonet. På så sätt kan man också säga att gamla och nya testamentets beskrivningar av Gud fogas samman. Både Guds kärlek till syndaren och hans vrede över synden strålar samman i Jesus själv. Jag tänker det är ganska skakande här att när Jesus kom första gången, då kom han till ett folk som väntade och längtade efter krigaren, eller hur? Man var en ockuperad nation och man väntade på den krigande messias som skulle komma och slänga ut romarna en gång för alla och befria sitt folk Israel. Vad fick man? Man fick ett litet barn i Betlehems stall. Man kände inte ens igen honom. Man fick ett lamm. Man ville ha ett lejon. Okej, han kommer. Han dör. Han uppstår. Och han säger att jag kommer tillbaka. Men nästa gång, då kommer jag inte som lammet. Då kommer jag som lejonet. Och så har vi en kyrka som predikar söndag efter söndag att Jesus är bara lamm. Hur inkonsekvent är inte det? Och hur farligt är inte det? För vi ska alla möta honom på det här sättet, på den dagen. Litar vi på Jesus och hans nåd, då är det fullt nog. Det räcker för att få vara med honom i evighet. Men visst är det ändå ett oerhört misslyckande om vi som kyrka inte har förberett vårt eget folk på hur vår Herre ska komma när han uttryckligen sagt vem han faktiskt är och hur han vill uppenbara sig för oss. Jag tänker att skillnaderna av krig i Gamla testamentet, domstexterna i Gamla testamentet, det är också på det sättet en hjälp för oss att inse vad som står på spel och också förbereda oss själva för vad som komma skall. Att vi kan ta emot Jesus och känna igen Jesus också när han kommer som lejonet. Än en gång, vi ska inte spela ut de här bilderna mot varandra. För vi vet att han kommer att ha sårmärkta händer också i himlen. Men kanske är det så att vi behöver de här texterna. Får man säga så? Att vi behöver de här texterna för att inte göra vår Gud och vår världsbild för snäv. Jag ska ta en sista uttryck för det här. Jag har gett er fyra grundläggande motiveringar till utrotningskrigen i Gamla testamentet. Det första är att bereda plats för israeliterna. Ja, vad läser vi om i slutet av uppenbarelseboken? Jo, att Gud ska komma med en ny himmel och en ny jord. Det görs någonting nytt. Det bereds ett nytt territorium. Himmelriket. Krigen var till för att bestraffa det onda. Ja, vi läste här att den sataniska treenigheten, den kastas i den brinnande sjön. Han besegrar det onda. Eller ja, egentligen tog jag fel ordning. Han besegrar avgudarna. Det där är ju uttrycket för avgudarna. Men det är tyvärr inte bara djävulen. Det är också de människor som lever i uppror mot Jesus som hamnar där. Så vi har samma perspektiv i båda fallen. Att bestraffa det onda i oss människor, det står för den dubbla utgången. Att bestraffa det onda i den demoniska världen, ja, det är det vi läser om här. Och så detta att ge möjlighet till en moralisk nystart. Det är ju vad det nya Jerusalem handlar om. Och det står så här. Aldrig ska något orent komma in där. Och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt. Utan bara de som lammet har skrivna i livets bok. Uppenbarelseboken 21 och 27. Ja, där börjar allt från scratch igen. Var en som har bekänt sitt behov av Jesu nåd och förlåtelse får komma in i den nya staden. Men ingen annan. Jag säger inte att det här är samma sak, men det är väldigt att det finns paralleller på alla fyra punkter mellan den himmelska visionen och det som faktiskt sker när den första manifestationen av Guds rike sker. För Israel är just det. Den första manifestationen, en teokrati på jorden. Sen kommer den nya manifestationen som är Guds rike på jorden i andlig mening, och det är den kristna kyrkan. Den sista manifestationen, det är det himmelska Jerusalem. Men det finns en tråd som löper mellan alla tre. Och uppenbarligen vidgas successivt också i allt det. Så för mig gör det att de här texterna har också med här och nu att göra. Framförallt har de med framtiden att göra. Och jag tror att det är farligt om vi glömmer det och fjärmar oss från Bibels budskap på det sättet. Det innebär inte att vi behöver känna oss färdiga med det här efter en sån här förmiddag, eller att vi tycker att ja, men nu blev allting enkelt, för det här kanske inte ska vara enkelt. Kanske en del av grejen, att vi måste låta saker få skava lite också ibland. För alternativet är att vi gör Gud hanterbar, att vi gör Guds ord hanterbart, och riskar då att vi ställer oss över ordet istället. Och det är farligt. Nu ska vi be. Jesus, jag tackar dig för den här förmiddagen. Tack för det vi har fått tala om. Men Herre, jag vill också bara börja med att säga att det är jobbiga saker det här. Det rör om i oss och det skakar om oss. Och jag tror att du inte har någonting emot det, Herre. Herre, jag ber att frågor vi kan ha som är onödiga, att du hjälper oss att reda ut dem. Men frågor som ska få ligga kvar och skava och kanske också hjälpa oss att fördjupa vårt studium av ditt ord. Ja, men de kan få vara kvar ett tag, Herre. Så be att den här förmiddagen får spara oss att gräva vidare i din heliga skrift. Tack för att du ensam är den helige. Men att vi får vara uppkopplade på dig, tillhöra dig. Att det bär ända in i evigheten. Hjälp oss här att ta vara på den nåden i våra liv. Att den nåden inte får vara förspilld. Och tack för att du ska komma tillbaka i härlighet en dag och återupprätta allt. Vi ser fram emot det. Och vi ropar som Johannes: vår Herre kom. Amen. Kom Herre Jesus. Vi ber om allt det här i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.